With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Så satt jag i gips då, men jag hade ju deadline på boken, så jag fick ju anlita min kusin, sitta och skriva allting som jag hade klart kvar. Och sen så var han ju, åkte jag runt där i rullstol en gång på Liseberg. Alltså, vi hade några norska vänner på besök här, så att de var ju med oss. Vi skulle visa Liseberg, min man då körde ju runt med mig i rullstolen. Ja. Och så hade vi barnvagnen också, så han körde ju dubbel. Bara det, så hoppar min son ur barnvagnen och sprang iväg. Så att Micke blev ju så stressad, så han sprang efter. Började då släppa in rullstolen. Jag åker ju bara rakt ner med rullstolen, nerför en sån här liten backe där vid. Och det, du vet, jag fick sån panik. Alltså jag skrek. Och så hade jag en sån här krycka, en sån här käppkrycka.
Som i packorna.
Ja, du vet. Alltså du vet, norrmännen, de skrattade, de stod på det och ingen kunde stoppa. För jag vågade inte sätta ner handen, för jag tänkte då bryter jag väl den med. Men jag vågade inte sätta ner nästa fot och bryter. Det enda jag fick upp var den här kryckan, och så skrek jag bara, hjälp!
Men det var någon som kom och stoppade då, eller?
Ja, eller sen till slut började det dala ut, och då kom jag ju rätt in i den här rabatten, så då ramlade jag bara in i rabatten.
Men du ramlade in i rabatten?
Ja, men det var inte, jag skadade inte mig eller någonting, men jag bara, pjong! Alltså, det så att, så det var en tuff period när han körde över mig.
Ja, fy fan. Tjena, då är Glenn här. Jag skulle bara vilja säga att vi kommer att ändra lite grann i vårt schema här med poddarna. Vi kommer att göra varannan vecka hela efter, för att vi har inte tid med våra... Jag är borta så mycket, mycket jobbar och familjegrejer, så att det, tyvärr hinner vi inte med det. Men ni kan ju följa oss på Facebook och Instagram och allt vad det heter. Alla tekniska varianter som finns.
Det är bra.
Så vi kommer ju finnas, men bara varannan vecka. Och ojämna veckor, va?
Ja, ojämna veckor släpper vi, tänkte
yes,
vi. Och vi tänkte väl lite grann, Glenn, att det här är för att podden ska överleva en längre tid i framtiden, helt enkelt. Så vi inte behöver lägga ner den efter utbrändhet kanske då. Utan man kanske vill bevara den i 5-10 år till.
Ja, ja, visst, det hoppas jag verkligen.
Mm. Så därför släpper vi varannan vecka från med nu då.
Japp.
Härligt, kör vi.
Bra.
Nu är det fredag. Nu är det fredag. Nu är det götterna. Götterna. Direkt från Göteborg. Med Micke Månaren och Glenn Hussein. Välkomna. Götterna.
Hallå, hallå, hallå. Det var Glenn här. Välkomna till Götterna-podden. Idag har vi en person som, jag vet inte riktigt vad man ska kalla dig för riktigt här, men hon heter i alla fall Therese Albrektsson. Välkommen.
Ja. Tack.
Men jag vet inte om du är författare eller... lite vad man kallar dig.
Ja, lite allt i allo kan vara nästan. Ja, allt från vaktmästare till författare till...
Vaktmästare?
Ja, men fixar allt skit hemma. Och nej, men författare, föreläsare, entreprenör i grunden.
Superentreprenör har jag till och med läst.
Ja, men det beror på vem som säger det.
Ja, det är så.
Nej, men jag har ju startat tidigt. och drivit många bolag. Och en del har gått bra och en del har gått sämre, helt enkelt.
Där måste jag bara, där superentreprenör kan vara att du hade tre bolag när du var ganska ung.
Ja.
Är det därifrån det ordet kanske har kommit då? Eller?
Det var det nog. Ja. Och media vill väl alltid ha superlativ i det man gör.
Säljer
det,
bäst.
Ja. Nej, men jag startade eget och det gick när jag var 19. Och då gick det ju bra. Vi fick bra snurr.
Mm. Vad var det för någonting då du startade?
Självförsvarssprayer och
Ja. Vi hade ju den i en podd.
Nej.
Eller var det den? Var det någon annan?
Ja, det var Lena Ivarsson tog in en gammal klasskompis till mig. Startade här. Men nu är vi inne på 2016 när du testade den sprayen i podden då.
Men du startade... Jag startade 2007.
Och det hette
Bodyguard säkerhetsprodukter. Och den var ju förblindade förövaren i 5-15 minuter så man skulle kunna fly. Och sen färgade förövaren så att våldtäktsmannen blev röd i ansiktet i en vecka.
Fan.
Det var det som var mitt.
Men det är ju klockrent, för fan. Det är ju så det ska vara.
Så då får du passa dig på stan.
Den blev man inte röd av, den som jag hade. Nej. Bara i ögonen.
Alltså han testade. Vi hade vi bjöd in lite olika typer av människor till den här podden då. Och det avsnittet, kom ihåg, då hade vi Joakim Lamotte som är ganska omtalad idag. Och det är en liten vattendelare i samhället, kan vi ju snällt kalla det kanske då. Och då testade Glenn, fick jag spruta honom i med den här försvarsprayen, se om det funkade. Och Glenn, funkade den?
Ja då, det kan man lugnt säga. Jag var ju fan blind i 5 minuter.
Ja. Nej, det är fruktansvärt. Det är,
Men där när du då startade det här bolaget, varför fick du den idén?
Nej, men jag läste ung företagsamhet på gymnasiet och tyckte det var skitkul. Det var ju det enda ämnet i skolan där man lite fick göra som man ville. Eller det fanns inga begränsningar.
Men vad heter den linjen då? Om man säger. Eller linjen det, kan vi inte heta att så? Eller?
Nej, eller det är ett projektarbete som alla...
Ja, just det. Alla gör ju...
Ja. Som de flesta kan välja. Mm. Men jag läste samhällsekonomiskt på Portella Partille gymnasium här i Partille. Och sen så tyckte jag att det var skitkul och ville fortsätta med det efter gymnasiet. Och då tyckte ju alla att nej, börja plugga vidare och ta vara på dina betyg och allt det här. Mm. Men sen kände jag nej. Det är det här jag vill.
Vilka var alla då? Var det föräldrar och så då? Eller?
Ja, en del föräldrar. En del föräldrar.
Jag har flera olika varianter.
Det var föräldrar och folk runt omkring. Ja, det var blandat. Släkt och vänner och sådär.
Men var det mest för att man är... Eftersom du är ju förälder till 2 barn nu.
Yes.
Var det oron då att du inte skulle klara dig typ då, eller att skulle få en...
Jag tror att när jag startade eget då direkt efter gymnasiet, så det var ju väldigt ovanligt att man gjorde, alltså nu är det mer accepterat och mer snack om entreprenörskap och de här bitarna, men då var det inte så många som startade, och det var väl därför jag fick då 2007 eller 2006 eller när det var Sveriges ovanligaste företagare, för att det fanns
som pris.
Ja. Oj. För att det var så där, det fanns inga som unga tjejer som startade så tidigt, och startade man så var det inom frisör eller någon tjänstesektor, inte med produkter så här, och inte inom säkerhetsbranschen. Nej. Där det var väldigt mansdominerat och
Men var du borta mycket ute och flög och liksom besökte folk, eller skötte du allting hemifrån i början, eller hur gick det?
Nej, jag var mest i Stockholm.
Okej.
Ja, och härjade runt där. Besökte massa företag och...
Men jag är intresserad från grund, alltså om du förstår mig rätt här nu, alltså att man får en idé.
Ja.
Det är ju många, om vi säger barn, ungdomar som lyssnar på.
Ja, du menar
med
just varför det är säkerhet?
Nej, men just idén.
Ja.
Säkerhet säger vi nu som i ditt fall då.
Ja.
Men därifrån till att hitta en bra produkt och kunna sälja in den.
Ja.
Det är alltså för mig, det är ju från här och från till månen, känns som.
Ja, men det var ju lite jobb bakom det. Men jag letade efter säkerhetsprodukter för att jag hade blivit neddrogad på krogen. Mm. När jag...
Ja, där kommer det orsak då. Ja, det är bra.
Och då blev det så här... Ja, det hände ju ingenting med mig, för jag hade kompisar som tog hand om mig. Men det var ju många andra i den perioden som jag läste om som hade blivit neddrogade. Och plus att jag läste väldigt många sådär. 50% är rädda för att gå hem från bussen. Typ. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men det var så här alarmerande i alla fall. Och då kände jag att nej, nu måste, det måste finnas några säkerhetsprodukter som man kan. Och pepparspray var ju olagligt. Mm. Detta, men den här sprayen då, den var laglig. Och det var ett äldre par som hade kommit på den. Så jag kom i kontakt med dem och frågade om jag fick köpa loss ensamrätten till dem.
Mm. Var det svenskar?
Ja.
Okej.
Okay. Så att då, ja. Och drogtesterna, då ville jag att man skulle kunna se om någon la i droger i glaset. Så ville jag att man skulle kunna se det.
En på drogen själv alltså?
Ja, om man hade en drinkpinne så bara, oj, nu är jag drogad här.
Men det, alltså, jag blev drogad en gång på krogen. Jag har inget bevis för det, men jag är så otroligt. Det här var på mitt emot att ta glas där. Vad hette det förut? Bärsjobar hette det, va?
Ja, det kan nog stämma. Mm.
Bärsjobar eller vad heter det? Bärsjobar tror jag sa i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var där. Så var vi inne, det var jag på den tiden min flickvän och sen kille till. Och så var de uppe och dansade och jag stod kvar och dricker öl. Och sen så bara på 5 minuter eller någonting så kan inte jag styra min kropp alltså.
Nej.
Jag kan inte styra den, jag kan inte stå stilla. Jag håller på nästan att ramla och detta.
Ja.
Och det är inte det att jag blir knallfall på 5 minuter på bärs. Nej. Alltså, nej. Det händer ju inte. Men som tur var så jag bodde på Drottninggatan då. Så hade ju bara typ 2 stenkast som var hemma. Så de hjälpte mig hem faktiskt. Men då undrar jag bara så här efteråt, för det fanns inget, det känns som att folk bara är ute och jävlas också lite grann. Eller varför gör man så? Tjejer förstår tjejer, jag alltså.
Ja, men killar, det är ju nästan mer vad jag har förstått hos polisen i efterhand. Mer för killar, för att råna dem.
Ja, det är så.
Eller er.
Och det är därför.
Ja.
Jag kan inte hålla kontroll på kroppen.
Nej, men det var det. Alltså. Jag var ju helt borta. Ja. Och jag hade bara druckit ett glas vin, för jag trodde det var något. Jag skulle spela handboll eller något sådär, så jag hade bara druckit lite. Och det var ju därför jag fattat att det här är ju, jag kan inte ens stå på benen. Jag bara ramlar ihop.
Mm. Men de här två, du sa att ditt eller det andra pepparspray var förbjudet.
Ja.
Vad är skillnaden på det som du tog fram då? För det var ju tydligen lika starkt. Man blir knallbrun en vecka. Vad fan var det? Vad var det med? Man blir in i 20 minuter.
Nej, men pepparspray var jag kan inte så bra om pepparspray, men det var ju, det kan ju sätta sig på hornhinnan och sånt, vad jag har förstått. Okay. Men det här är inget farligt för ögonen. Och det var därför då man fick ansöka till polis och SKL och försvarets forskningsinstitut. Och herregud, vad mycket papper det var.
Och det jag menar, därifrån till idén, till produkten, ut på marknaden. För mig är det här från och till månen, för det är så mycket pappersarbete. Och veta, alltså man, jag kan tänka mig så många hinder på vägen du stötte på.
Men för mig fanns inget. Alltså det var nog bra att jag inte visste att det var så mycket grejer att tänka på och driva eget. För att jag såg bara framför mig att jag skulle lyckas.
Mm.
När alla sa så här, men Therese, tänk om du misslyckas. Då sa jag bara, tänk om jag lyckas. Och till slut var det liksom slutdiskuterat. Och sen, men jag behövde ju pengar. Jag hade ju bara 926 kronor på kontot eller något sånt där. Och jag behövde ju 500 000 för att komma igång.
Oj.
Och det var ju ganska mycket pengar för mig
då.
Eller det är det nu med. Men då kändes det som en hel evighet för att samla ihop det.
Mm.
Men då gick jag ju ut och frågade i tidningen istället. För jag tänkte så här, först gick jag ju till banken och allt sånt där. Du vet, jag fick ju nej överallt.
Inga lån, inget sånt?
Nej. För jag var ju 19, hade ingen säkerhet, ingenting. Så då tänkte jag så här, nej, men jag får nog... Jag kontaktade media och frågade om de vill skriva artiklar om mig. Där jag går ut med att jag behöver pengar.
Jaha.
Ja, och till slut så hade jag lånat in 500 000 kronor.
Ja, men det kan ju fan inte gå så här.
Nej, eller? Det var inte på dagen efter, men det var väldigt många som hörde av sig.
Och... Men då var det typ sån här, en massa änglar, vet du det? Var det
ja, affärsänglar. Ja. Nå, det, men det var så här, så i Partille, det var ju det 35-40 000 som bor här. Du vet, så det spred sig lite att nu ska hon köra igång och så...
Ja, vi kan väl säga att Partille är väl inga... Det är ingen fattig kommun, om man
nej,
säger så.
Nej, det finns väl både och. Men det var många företagare då som hörde att jag skulle såg mitt driv.
Mm.
Och ville låna ut mig pengar och min morbror bland annat. Och jag fick allt från 5 000 som folk lånade ut till 100 000. Så, det var...
så de lånade ut?
Ja. Va? Så jag lånade ut. Ja, eller
sen,
de lånade
sen fick
ut.
Du betala tillbaka det när du kunde?
Ja.
Ja. Och det var bara för att de trodde på dig.
Ja.
Inte själva produkten, var inte så noga med.
Nej, jag tror det var mig. Jag var ju så övertygad om att jag skulle lyckas. Alltså du vet, det var nog synd om alla som stötte på mig på den tiden. Det var liksom, jag skulle bara framåt. Ja. Det, Jag sket i vad alla sa. Och då blev ju alla så här: Therese, tänk om du förlorar alla pengarna nu. Och jag sa ju bara, tänk om jag vinner det dubbla. Och till slut så höll folk käften och bara tittade på.
Ja, men ska man tänka om hela tiden, då händer det ingenting.
Nej. Så jag, i min hjärna fanns ju bara hur. Alltså hur ska jag lyckas? Hur ska jag ta mig framåt? Hur ska jag dubbla pengarna? Mm. Och hur ska jag nå ut med mina produkter? Så att,
men är det någonting som ligger i släkten eller? Den envisheten menar jag? Eller?
Ja, kanske. Ja. Jo, men det gör det väl lite.
Är farsan sån?
Ja.
Även om han har varit med nu i hur men, länge som helst. Ja. Det har ju gått bra.
Våra lyssnare, jag tror inte du har sagt vem hennes pappa är, va?
Nej, förlåt. Det tar ju allting för givet bara. Det är Stefan Albergsson, Sebehov, Mr. Sebehov.
Ja. Ja, men han har drivit upp Sebehov från en liten klubb med noll anställda till nu och var världens största handbollsförening. Så att... Ja, nej, så lite driv finns det
väl säkert. Då finns det lite i blodet, ja.
Ja, att man ska bara framåt.
Men den, jag tänker på det när man startar något, om man har massa idéer och detta, och sen så börjar du då sjösätta den här idén då, och så börjar där, få in lite pengar och den biten. Men på vägen där, ensamheten, känner du ingen ensamhet där, eller...
Inte då, för då var jag ju bara riktad framåt. Alltså då var jag ju bara, det skulle bara gå. Det var sen när det, perioden när det har gått lite så här sämre och sånt. Mm. Då har det varit, då har man känt sig jävligt en.
Ja, du får säga det.
Det är inget program där man inte får lov att svära.
Ja, då har jag känt mig jävligt ensam.
Ja,
det är sant. Ja, så att då, ja. Men på toppen då är man väl alltid lite ensam på ett sätt, för att man, ja, folk vill sätta dit en eller sådär, men när det går dåligt också, då tappar man ju lite av det här självförtroendet och självkänslan som annars är väldigt
stark. Men man tänker lite då, eller
ja,
liksom
börjar fundera lite. Ja, är det verkligen rätt väg, är det så här vi ska göra, ja.
Men vem bollar du med då?
Jag har ju haft bra folk, tycker jag själv, att bolla med hela tiden. Mm. Men, alltså just mentalt tror jag att pappa har jag bollat väldigt mycket med. Mm. Men företagsmässigt så har jag ju haft ett tiotal gubbar runt mig.
Har du bara varit gubbar?
Ja, mest. Det har varit, ja. Mm.
Ingen kvinna så alls? Så.
Ja, jo, ett par sådär, men inte som jag haft den här supertajta, alltså, som jag kan ringa om allt. Som jag
men,
kan...
men du har ju haft anställda så, eller
ja,
har?
Inte nu, men jag hade ju det förr, innan jag sålde av de bolagen.
Okej, du byggde upp dem och sålde av dem, fick in kapital till att göra andra investeringar då. Så du är en entreprenör helt enkelt.
Ja, en serieentreprenör. Så att när jag har fått in, när jag har byggt på en viss nivå, då tröttnar jag ju. Då måste jag göra något nytt. Då måste någonting hända.
Men du vill ha in lite pengar först, för jag tröttnar innan pengarna kommit in.
Aha. Ja, jo, men jag vill ju gärna ha jag vill gärna ha lite pengar i alla fall, så att jag kan
bygga vidare
och göra något annat kul projekt eller
Men tidsmässigt håller du på lika mycket nu med detta här som du har gjort från början, eller har det gått ner lite för att du kan det bättre, eller vad man nu ska säga, att du är mer rutinerad nu?
Kring att starta eget och sånt, och sen man har ju en helt annan erfarenhet och jag vet ju vilka kontakter och vilka trådar man ska dra i, och det gör ju väldigt mycket att ha nätverk, alltså det är ju A och O. Alltså när jag startade i början, jag visste ju knappt några företagare alls. Nej. Och nu känner jag att man har det bagaget.
Så att jag kommer med en idé som du tände på.
Ja.
Då vet du vilka gubbar man ska ringa. Vi säger gubbar nu då.
Ja. Ja, men,
vilka gubbar man ska ringa kvinnor till helt enkelt. För att nej, men han är bra på den biten och han är bra på den biten och sånt. För att pussla ihop det helt enkelt.
Ja. Jag är ju väldigt sån. Det jag är bra på, det fokuserar jag på. Resten tar jag hjälp med, allting nästan. Mm. Det är ju så är det när jag har skrivit böcken också. Jag är inte speciellt bra på att skriva. Så jag har ju haft en spökskrivare som har skrivit mina böcker. Och så jag har talat in hela boken på bandspelare och via intervjuer och sådär.
Ja, så den format ner det på i bra textform då.
Exakt.
Svenska språket.
Ja. Så att jag är väldigt sån. Det jag är bra på, det fokuserar på. Resten för alla andra.
Är det mycket? Förlåt, kör du.
Nej, så bara fråga. Är det dyrt att ta in det man inte är bra på?
I början var det det, men jag gjorde ju en sån här, för jag tyckte det var skittråkigt med sån där bokföring och papper och skit. Mm. Ja. Och då var jag ju, då hade jag en sån här tråkighetslista, för i början hade jag inga pengar till Nej. Det. Så då hade jag en tråkighetslista, då stod det ju ja, bokföring nummer ett, två hemsidor. Alltså att fixa, göra en hemsida till det. Och sen efterhand jag fick in pengar, då delegerade jag ut allting. Men i början gjorde jag ju allting själv.
Mm.
Men så efterhand, så snart är jag ju nere på noll. Snart gör jag ju knappt någonting själv, vill jag få säga.
Så kapital blir ju viktigare och viktigare till slut då.
Ja, då måste jag ju få in för att kunna finansiera.
Men hur ser en normal dag ut för dig? Liksom, eller vecka? Är du ute och flaxar mycket eller?
Ja.
Inte mycket du gör hemifrån?
Nej. Alltså när jag skrev böckerna och sådär, då satt jag en del hemifrån för att läsa. Ja, jag var tvungen att korrläsa och läsa in mig och allt sånt där och sådär. Men annars är det mycket föreläsningar.
Mm.
Det är det jag gör. Ja, nu ska jag till Stockholm här i 2 dagar och så är jag där. Och sen veckan efter så ska jag på andra uppdrag. Så att det är väldigt mycket. Mycket i Stockholm.
Vi pratade om det på bil på vägen hit och Glenn kommer hämta mig idag. Och då just, vad är det du föreläser om? Det var det vi undrar om lite grann.
För i början var det mycket om entreprenörskap och företagande.
Mm.
Och sen blev det mer och mer. Jag mötte på lite motgångar längs vägen. Och då blev det mer och mer kring det här med positivt tänkande och ja, vända motgångar till medgångar och sådär.
Inspirationsföreläsningar exakt. Kan vi kalla det då nästan.
Exakt. Ja. Mm. Inspiration och mycket kring det här med mod som jag har varit ganska starkt förknippad med. Mm. Att jag inte varit så rädd av mig. Jag...
Ja, nu tänkte jag, fan mod, vadå mod?
Aha. Mod. Ja, ingen mod. Mord. Nej, mod.
Ja, men
Glenn. Det är som jag är starkt förknippad.
Vet du varför Glenn tänkte på detta, tror jag i alla fall. För varje gång vi träffas så här, har du sett det? Såg du det? Och så är det en kanal Glenn sitter hemma och tittar på. Han vet fortfarande inte än idag vad den heter.
Discovery Investigation tror han heter.
Ja, nu har du lärt dig det.
Ja, tror det.
För det kunde han inte okay, innan. Ja. Och det handlar bara om mod.
Aha.
Och där sitter han fast. Klistra. Det och djurprogram okay. Kolla Glenn
på. Nej, men jag sport. Då kan ju du börja föreläsa om mord.
Nej, jag är inte så bra på det själv. Liksom.
Nej, men mord då helt enkelt. Att våga ta steget.
Ja, exakt. Mm. Och så, men sen har det blivit, nu när jag skrev min nästa bok om föräldraskap och sådär, så har jag ju föreläst mycket om det. Föräldraskap och framförallt att få balans i livet.
Mm. Och det tycker jag är jätteintressant. Men innan vi börjar med det, kom ihåg när vi ska gå in på föräldraskap sen, Glenn.
Ja.
Det var en match igår. Vi sitter här i Sävedalen i ert hus.
Ja.
Du har bott i Norge nu precis innan.
Ja, min man bor ju där. Så att jag...
Vem är din man?
Mikael Apelgren heter han.
Ja, jag tror det klingar hos en del människor.
Ja,
nu.
Men han är handbollskille. Mm. Han har spelat i Hammarby i många år. Han är från Stockholm. Och så sen... var han i Spanien ett tag, sen hem till Sävehof, spelade där och sen till Spanien igen och nu i Norge.
Ja. Är det därför det står HMB på bilen? Står det inte så? Hammarby typ nästan.
Nej, det ska det inte stå. Det
är så det HM...
Jo, det gör det.
Det är något sånt. Jag såg det direkt på bilen och tänkte, fan Hammarby.
Ja, nej. Jag är ingen Hammarbyare.
Men igår kväll så var det många Hammarbyare som höll på IFK Göteborg, Glenn.
Yes.
Såg du matchen?
Jag såg hela matchen, ja.
Vi sitter här tisdag och klockan är runt 22.
Det är klart som fan att när man håller på Blåvitt så är det ju... alltid tråkigt när de förlorar.
Ja.
Speciellt när de är klart bättre i 90 minuter.
Mm.
Och får allt emot sig. Domslut. Det var 2 horribla igår. Liksom, att de skulle ha haft en straff som liksom... 9,5 domar av 10 säger att det är straff.
Ja.
Men inte den här. Och så fick de en hörna som förgicks av en offside. Som var klar offside. Och så satte de hörnan. Och så vinner de då med 1-0 matchen.
Ja, det såg jag. Att det blev 1-0.
Hade Blåvitt fått sitt... sen straff och satt den så hade det blivit en helt annorlunda match. Liksom.
Ja.
Men det är klart, domarna, det är ju människor de också. Liksom. Ja. De har ju rätt att göra fel, lika väl som spelarna slår bort passningar och springer offside och allt vad fan de gör för någonting.
Ja.
Så man kan inte gnälla för mycket, det är, bara, det är så direkt avgörande bara.
Ja.
Hade du haft en sån här VAR-tavla,
ja.
Man har kollat på reprisen, så har du blåst straff varenda gång.
Mm.
Som Blåvitt innanför straffområdet, menar du?
Nej, det sa jag inte. Jag sa bara att det var så uppenbart bara. Ja. Det var ju inte tveksamt ens en gång.
Nej.
Och offside, det var ju en halv meter offside. Så att det är tråkigt när det blir sådana, att sånt ska bli...
Det är tråkigt att förlora på sådana
grunder. Sådana skitgrejer, ja,
sen liksom. När man spelar skit, det får man skylla sig själv. Men ja, när det är andra parametrar...
Men i och med att Blåvitt spelar så pass bra och liksom... Det är klart, som jag sa, domarna, de har ju rätt att göra fel om också liksom.
Ja.
Vad skulle man göra utan
fast
dem?
Inte igår.
Nej, inte just de situationerna.
Felet jag tycker här då är ju att... Jag vet, har du sett situationen, Therese?
Nej.
Nej, det är en situation där en blåspelare blir fälld i en situation som gör att han tycker att han halkar då i detta läget då. Problemet jag tycker, Glenn, är ju att här förstärker ju inte våran blåspelare situationen.
Nej.
Sen har vi Goitom då, som förstärker situationen och får straff istället. Där det inte bör vara en straff, för då ska det vara straff egentligen vid varje hörna. Och då tycker jag lite grann att det som är så tråkigt med detta är ju att det blir ju nästan signalen ut till spelaren blir att förstärk situationen om du vill ha straff.
Ja.
För när han inte förstärkt som han inte gjorde igår, då fick han ju ingen straff.
Nej.
Och det tycker jag är lite sorgligt i utveckling i fotbollen, att till slut måste du börja förstärka. Det är det vi som vill.
Och ännu är det alla pratar om, att man inte ska göra det.
Exakt.
Att det inte ska vara mer filmningar och
pisk
grejer.
Pisk på handen, ja. Ajabaja, så får du inte, ska du inte göra. Och lite bannat så händer det liksom.
Men här är ju två situationer. En, han inte förstärker det, då får han ingen straff. Goitom förstärker det och han får en straff då.
Det är fel signaler liksom.
Det är fel signaler då. Så det är något de behöver se över då. Men hur var du då, Therese, som är gammal handbollsspelare? Hur var du på planen? Var du arg på domaren?
No.
Jag, berätta
alltså, jag
nu.
Har ju väldigt temperament när det gäller allt, höll jag på att säga.
Är det så?
Ja. Alltså på handbollsplan hade jag inte så mycket temperament. Jag spelade ju...
Position då? Vilken position?
Mitt nya och vänsterkant spelade jag.
Ja.
Men det är ju några år sedan nu. Men, och sen spelade jag fotboll i 5 år, är det väl?
Ja, hos här borta då, eller nej?
Öjesjö.
Öjesjö, ja.
Det var... Och sen, men
vilken är min position i fotbollen?
Mittback.
Oj.
Och mittfältare.
Ja.
En köttare eller?
Ja.
Ingen lirare utan mer.
Nej, jag tror
krigare.
Att jag var mer krigare.
Ja.
Ja. Det
krigare.
Var jag i handboll med mer kriga.
Spelar du med Gulden då eller?
Nej, jag är inte. Lite äldre.
Ja, okej.
Ja. Men, ja.
Var det någon tjej där i det laget som du spelade i? För du var ju inte uppe på landslagsnivå.
Johanna... Nej,
I juniorrollen eller?
Ja.
Ja.
Men, ja. Men sen drog jag korsbanden 4 gånger. Så då
4 gånger?
Ja, 2 på varje knä.
Jag får ont i kroppen nu faktiskt. 4 gånger. Henke hemma har dragit det 1 gång nu då. Ja. Nu har jag rehabat. För jag sa till honom, ta det lugnt med rehaben nu. Kör gärna över 12 månader alltihopa. Så kom det en forskningsgrej här nu från Sahlgrenska. Och då var det att den som rehabar mer än 12 månader då.
Ja.
De drar inte korsbandet lika ofta som de som körde kortare rehab då.
Mm.
Hade de studie på då. Samtidigt kan du dra ett annat korsband istället då som du gjorde då.
Ja, för jag har aldrig dragit...
Samma?
Nej.
Nej. Så du har dragit 2 bakre och 2 främre då, eller?
Ja, det blir det va?
Ja, jag är så dålig på korsband, men... Ja.
Det är 2... Jag har opererat knäna 4 gånger. Och så drar vi korsband. Ja, och 2 på varje knä. Och så alla meniskar har jag opererat också.
Blir man inte ledsen då?
Jo, i början var det ju det. Alltså jag kommer ihåg när det var så här... det var så här juniorlandslag, VM-grej. Och alltså jag var ju så taggad för att... Ja, vara med på det här och hade tränat massor för jag hade kommit tillbaka från en och sen tror det var bara några veckor innan eller någon vecka eller strax innan i alla fall så drar jag nästa, då är det ju då höll jag på att skjuta någon alltså. Då...
Hur är det när man drar ett korsband, gör det jävligt ont eller?
Jag
har ingen aning för jag har
nej, det, alltså, men jag vet vissa har ju dragit korsband och inte det gör så ont. Men jag tror det är om man drar bara korsband. Jag har ju aldrig dragit bara korsband. Det har ju alltid varit något mer brosk eller meniskar. Eller,
jag kan berätta en grej där med korsband.
Ja.
För jag har lärt mig lite nu eftersom Henke hade sin. För han fick ju en fraktur på benet också.
Ja.
När han drog sitt korsband så vet du, det vek sig i hans ben så mycket så att det slog i... Lårbenet slog i vadbenet och blev en han fick en inbuckling på 1,5 centimeter i det andra benet då. Och därför hade han så fruktansvärt ont i flera dagar efteråt. Därför tror de inte att det var korsbandet.
Ja.
Så han sa att det var uppe på akuten att nej, men det är ingen fara, vi hittar inget fel på dig. Sen fick han reda på några veckor senare att det var korsbandet som var av ändå.
Ja.
Men det var... Och så tar vi då våran kille i Blåvitt. Ursäkta, nu tappar jag namnet. Våran
Backe.
Unge, Han, okay. Nej, han som drog korsbandet nu. Han spelade ju Partille IF innan. Han hoppar ju in och var inne bara några minuter.
Ah, jo.
Och han går ju och gör alltså en, han bara ställer sig och försvara. Så drar han korsbandet då. Och det är ju en rörelse som han gör 10 000 gånger som fotbollsspelare. Och så går korsbandet på honom. Och får han jätteont först, eller ont, så han går han av. Sen springer han på benet. Och sen går han av ändå, så han kan inte fortsätta ändå. Men då kan han springa på benet så till och med efteråt. Så jag har hört att drar man bara korsbenet så gör det ont jättesnabbt. Och sen så vet man inte om det är någonting eller inte då.
Nej.
Men så... du fick ju också mer skador på ditt knä då, förutom korsbandet.
Ja, jag hade
ju
så ont, så jag tror att hade någon kommit i närheten då hade jag skjutit någon. Alltså. Mm. Det...
Men det är ingenting man gipsar och så, utan
nej,
det blir bara...
Ja. Mm. Men däremot så, när jag åkte in till akuten, då... Vid ett av korsbanden, då åkte jag in, satt där och så sa de så här: nej, men det är nog bara en stukning knät. Och jag bara, det är det åt helvete inte, för det är så jävla ont så att jag dödar någon. Och knät är kaputt liksom. Det, och jag har dragit ett korsband innan, jag vet att det är något liknande. Men så skickade de hem mig, sen blev benet blått liksom efter ett tag.
Oj.
Ja, och jag kände, det är något fel. Så då ringde ju pappa, Sävehofs klubbläkare då, Sten Björnum. Då var han på VM eller någonting. Ja, så sa han så här, men gud, blir det blått? Ja, nu börjar det även bli liksom vitt. Så här. Han bara, shit, jag kommer hem från Japan eller vad det var han var. Bokar in en operationstid nu omgående när jag kommer hem. För antagligen har något fastnat under knäskålsenan. Så att du inte kan röra det. Och korsbandet är draget. Alltså att det har väl lagt sig där på något sätt. Ja, så att han räddade, jag hade ju kunnat amputera benet annars, om inte...
Men du har inga sviter efter detta nu, eller?
Nej.
Inte efter någon av de fyra?
Jo, alltså jag har ju inga... Jag har ju tagit andra kropps... Så här knäskålsenor och grejer. Så, ja, för att göra korsband av.
Ja, exakt.
Så att de där har ju lite problem, att stå på knän och sånt.
Mm. Ja, men kan du typ träna normalt sådär?
Ja, eller jag
kan... Ut och gå eller springa? Eller?
Ja, det går bra. Ja. Ner för trappor är lite jobbigt. Ja. Och springa längre och sånt är lite tufft.
Men du tog alltså, gjorde om från knäskålsena, gjorde du om dina korsband då?
Ja.
Och det blev bra alla fyra?
Ja, jag är jättenöjd. Mm. Sen hade jag ju heller inte dragit dem. Men Sten har opererat mig alla gånger.
Alla har ju.
Ja.
Mm. Var han ute på Högsbo?
Jo.
Kliniken där med
Medical Center.
Ja. Ja, nej. Så att, ja, det var guld värt.
Ja, jag förstår det. Men var ledsamt när du ska iväg och spela då junior-VM, kallar du det, va? Eller vad,
ja,
var det?
Ja, jag tror det var något sånt. Ja. Ja. Det var i alla fall något mästerskap när det...
Och så missar det då. Hur mycket betyder dina föräldrar i det läget?
Alltså just då var ju liksom alltså när man är ung också, då tänkte jag att det finns inget annat i livet.
Vad snackar du om våld nu när du är
vad var jag? Kan jag 16, 17 kanske 16. Mm. Ja. Då fanns handbollen. Då var det liksom det livet som gällde. Ja. Då var jag ju helt knäckt. Då betydde ju familj och vänner väldigt mycket. Men det jobbiga var att man hade alla vänner nästan i handbollen. Mm. Eller jag hade det i alla fall. Och då blev det ännu större. För då var man inte med i det här omklädningssnacket på samma sätt. Och, ja, men jag var säkert inte utanför. För de var skitgulliga och drog med mig på alla grejer ändå. Jag fick åka på alla SM-steg och vara med i laget. Och, ja, men det kändes ändå. Man var lite utanför.
Mm. Hur långt var det mellan varje gång du drog det här? Fyra gånger?
Jag drog
var det under en kort period eller?
Jag drog det första när jag var 13.
Oh,
13 år? Kan man dra korsband med så unga? Alltså? Shit.
Ja, det gjorde jag i alla fall.
Men det är också är det mer tjejer som drar korsband än killar?
Ja, alltså jag gjorde en sån... mitt projektarbete, detta är ju många år sedan nu, men jag gjorde ett projektarbete om korsbandsskador. Mm. Och Norge är ju väldigt bra på forskning just på kvinnor och korsband. Och då sa de ju att kvinnor är tajtare i knät. Alltså det är för många grejer för hur liten plats det finns i knät. Typ.
Okay.
Sen drar ju de flesta när de har mens.
Jaha. Vad har det med saken att göra då?
Jag tror att det är hormonerna som gör att... Och jag har ju dragit alla mina korsband när jag har haft mens.
Jaha, okej. Okay.
Så att, nu lärde du det.
Så är det någon där ute skulle se Therese ligga på marken någonstans, ett döpaspår och dra korsband, då vet ni, då har de mens.
Hända binda.
Kanske inte första, jag kommer inte ihåg om jag hade det, men de andra hade jag i alla fall mens. Och plus en grej till som var gemensam, det var ju att skorna är mycket bättre idag, fästet.
Mm.
Så att förr så gled mig lite när man satte ner skon. Och det är samma med fotboll, med dobbar och, ja. Och i handbollen då, jag hade ju bytt inom en vecka efter jag hade bytt skor hade jag dragit dem. Men det såg jag inte förrän efter att jag...
Ja just det, du såg inte sambandet in efter.
Nej, det såg jag väl kanske tredje eller något sånt där att,
men hur blir det efter man har dragit ett korsband? Blir det starkare då efteråt? Eller?
Jag var ju jättestark i knäna. Jag var ju outstanding, starkast benmuskler i laget. Men det hjälpte inte så mycket sen.
Nej, men jag tänkte mer på operationer. Efter en operation där det är läkt, blir korsbandet starkare då? Eller hur fan är det?
Det tror jag.
Eller
jag
så säger man om man bryter ett ben exempelvis. Så att om du har brutit det och så läker ihop så blir du jävla stark. Liksom.
Ja, men det kanske det blir.
Ja, jag har ingen aning.
Nej.
Ja, vissa drar ju faktiskt samma korsband direkt efteråt också. Så jag har tyvärr inget bra svar på reglerna.
Bakre korsband är ju ganska ovanligt att man drar. Men jag vet, min brorsa gjorde ju också det.
Drog han bakre?
Ja. Jag tror han var i Bahrain och spelade U21 VM eller sånt där. Mm. Fick någon gubbe över sig. Och
din bror är...
Han heter Tobias Albrektsson. Ja. Och han spelade 10 år i Sävehof.
Ja, exakt. Ja. Tog ett par SM-guld och det.
Ja.
Mm.
Också handbollsnörd. Mm. Ja.
Hela familjen är handbollsnörd.
Ja, mamma har också spelat. Och,
hon också.
Ja. Hon spelade i damlaget Sävehof.
Fan, det är inavlig. Jag är nästan snart klädd.
Ja, jag har hört att det är mycket sånt i Partille.
Nej, det kör vi lite fredagskänsla, Glenn, va?
Det tycker jag, det är lite spårar ut och totalt.
Måndag morgon,
inte bra.
Tisdag morgon,
inte bra.
Onsdag morgon,
inte bra.
Torsdag morgon, fredag morgon, fredag lunch, fredag eftermiddag. Underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu. Tisdag morgon,
inte bra.
Onsdag morgon,
inte bra.
Torsdag morgon,
är inte bra.
Fredag morgon,
inte bra.
Fredag lunch,
inte bra.
Fredag eftermiddag, underbart. After work med karaoke. Man får en öl och bytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu.
Ja, välkomna tillbaka från denna underbara låt med Björn Rosenström. After work, har du hört den?
Ja. Jag visste inte att jag skulle säga att jag hade hört den nu.
Jo, det är helt rätt svarat. Får du en poäng? Ja.
Vi har ju sagt att vi ska bara spela låtarna för dem, men vi gjorde ju det just nu. Ja. Säger vi håller fingrarna i kors, eller vad man gör.
Ja.
Ni pratade ju här i pausen här. Jag ringde min dotter då, för hon undrade vad jag var lite grann. Och ni satt och pratade om kvinnor och gäster i podden.
Ja.
Lite grann sådär. Och vi hade ju haft Alexandra Sassi då, som bor inte så långt härifrån förut, som också var hemma hos.
Mm.
Men hon har ju sålt sitt hus och dragit till Stockholm här nu och gjorde en riktig förändring i livet.
Ja.
Verkligen. Och skilde sig. Och, för jag tror hon hade sina rötter uppe i Stockholm.
Mm.
Jag tror hennes släktar de kommer upp från Stockholm.
Ja.
Så det var ett ganska naturligt val då.
Mm.
Som hon gjorde då.
Och skulle ni träffa Annika Andersson?
Ja, ska vi göra på torsdag då.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant. Vi har haft väldigt lite tjejer i podden då.
Ja.
Har vi haft.
Och det är inte för att man inte vill ha det, utan det är bara man gjort.
Nej, men
man,
det är väl lika...
känner inte lika mycket, eller känner och känner.
Känner lika mycket brudar.
Nej, jag gör inte det.
Säger han.
Men vi har ju försökt få två stycken. Jag vet inte om vi ska nämna med namn. Nej, en av dem gick in i väggen.
Ja.
Och så var det någon annan fel på den andra.
Något fel?
Jo, men det var något som hände i alla fall. Så det var ju två stora namn. Alltså.
Ja.
Så vi vill ju försöka, men vad fan,
ja, men det är ju, nej, men det är ju vilket nätverk man har, ja, också. Det är ju
som vi pratade om i början då.
Ja, ja, det är ju det.
Ja, vi börjar få bättre och bättre nätverk. Och en av dessa kvinnorna du pratar om, nu ska vi inte namnge faktiskt, fick ju ett väldigt positivt svar av igår.
Bra.
Också en partillebrud kan man säga då.
Mm.
Jag behöver inte säga mer.
Jo, vi har haft en till. Herregud. Sand.
Louis Sand.
Ja. Louis Sand. Ja. Ja, hon var med för det var inte så länge sedan.
Nej.
Han.
Han.
Ja, eller vad man säger nu. Ja,
ja, men nu
eller,
är det.
Säger man han nu? Ja. Ja. Hen är också över, eller? Hen är inte någonting.
Hen är ju alla.
Ja, ja, det, jag hänger inte med den biten.
När man ska prata om att...
Så jävla krångligt det.
Ja, men det är väl ett bra ord, hen. Ja. När man väl börjat lära. I början var jag ju anti.
Ja.
Var jag.
Ja.
Ja. Men nu kan jag tycka att det ibland passar i vissa former.
Ja.
Hur tycker du?
Alltså det är väldigt mycket lättare när man ska skriva.
Mm.
Att det slipper man skriva han slash hon. Mm. Hon slash han.
I alla grejer. För att det faktiskt inte stöter.
Ja. Nej, sen, jag bryr mig inte så mycket med vilket kön man är. Det är människan bakom.
Du har skrivit en bok. Vad står det på den nu? Den under, den gröna.
Jag tycker det är människan bakom. Jag är ju vän med Louis Sand och han är ju helt fantastisk. Mm. Och det spelar ingen roll om det är en kille eller tjej eller,
nej,
det är människan
nej.
Bakom.
Det är personer man gillar.
Ja, jag har skrivit en bok.
Ja, vad heter den?
Eller jag har skrivit fler, men en heter Dålig mamma eller superkvinna.
Exakt, och det är ju intressant då.
Ja, barn och karriär, så klarar du de orimliga kraven.
Kan inte du berätta när du skulle åka iväg och jobba efter, var det ditt första barn du hade fått eller?
Ja, efter första barnet. Jag har ju alltid gillat att jobba. Jag tycker det är skitkul. Och så efter 6 veckor så åkte jag iväg och skulle vara konferensier på en företagsgala i Norge tror jag det var. Och tyckte det, jag såg fram emot det jättemycket och hade pumpat upp hela brösten, tänkte jag säga, hela vad heter det?
Flaskan, välling, flaskan med tuttmjölk helt enkelt.
Ja, du har tappat ut.
Ja, tappat ut så att hela frysen var full med grejer. Alltså jag hade kämpat för att åka iväg på det här, för jag ville verkligen, och suttit och förberett allting. Ja,
så glänsminer.
Jag bara ser det framför mig.
Ja, men det, och så, sen så det var ju ändå lite tufft, man sov inte så mycket och man, men jag ville verkligen åka på detta uppdraget. Och så fick jag så mycket skit för att man lämnar inte sitt barn efter 6 veckor och åker ifrån ens dotter, och du borde inte skaffa barn om du inte vill ta hand om dem, och varför varför har du blivit mamma och sådär.
Hur fick du dem liksom?
Alltså en del var
i sociala medier?
Ja,
eller?
Mycket via sociala medier, men även folk alltså nära och nära människor också som tyckte att jag borde vara hemma.
Mm. Och, men sa de det rent ut eller märkte du bara av? De sa det till och med rent ut. Så.
Oj. Så gör man inte, man åker inte iväg så nära inpå och
Men det är okej att männen gör det då, eller?
Ja, och så efter 8 veckor, då åkte ju min man iväg och skulle spela Champions League-match. Och varit där 4 dagar. Och alla var ju bara, gud vad skönt för dig att komma iväg och koppla av lite. Och egen tid och sova hela nätterna. Och du vet, jag hade lust att ta fram en bazooka eller någonting. Och bara,
ja, det var så.
Ja, jag blev så irriterad. Ja, för att jag kände, gud här har jag slitit. Och jag kommer ihåg när jag var konferensier, så sprang jag in och ut efter jag hade intervjuat folk på scen. Sprang jag ut med den jävla bröstpumpen och skulle pumpa och så in igen. Och, alltså det var, jag kämpade verkligen för att få jobba. Så mycket betyder det.
Ja.
Ja, och då att han bara fick ros och jag bara fick ris. Det,
Nej, jag håller med. Det, men vad är det som gör det? För det känns som att, om jag ska vara riktigt ärlig, så jag och mina då manliga vänner så kan jag tänka mig att någon av dem så har jag reagerat så mycket på just att en kvinna drar iväg och jobbar, för jag själv tycker det är kul att jobba också. Och det är ju en liten skön egentid också på något sätt. Alltså man brinner man för någonting, så då vill man ju kunna göra det också.
Ja, det var inte det att jag valde bort barn. Nej. Alltså jag ville ha både och. Ja. Det var
om mår du bra så mår ju barnet bra.
Ja, så jag det är så jag också resonerar.
Men därför är det så svårt att förstå varför.
Men det är ju mest, jag har nog inte varit med om någon man som har sagt någonting. om jag tänker efter. Ja, det var ju nästan bara kvinnor. Och jag intervjuade 30 kvinnor till den här boken. Mm. Hur de har upplevt det och vad de har fått för bemötande och sånt. Och det är allt från Camilla Läckberg till Blondinbella till alla kvinnliga partiledarna. Och så vidare. Och alla, utom en tror jag det, som säger att det är nästan bara kvinnor.
Okej.
Okay. Som har kommenterat.
Så eller kvinnor varit... kommenterar kvinnor mest då? Mm.
Så det är ju inte, det är inte männen som är... De som sticker knivarna igen. Det är ju kvinnor.
Men är det att vi lever kvar i våra gamla normer på något sätt?
Jag tror det. Vi lever kvar i normer. Vi...
Men är det mest äldre kvinnor som har...
Ja,
men också... Jag är 90-åringar utan... Nej. Över 50.
Äldre än du var du som sa det. Ja, jo, men det är det allt.
Ja, ja.
Det är mest... Men det är ju även yngre. Och det gör mig lite oroad. Att många... yngre också har ett sånt tankesätt. För jag ville, som jag sa till er innan, det var inte så att jag stoppade in min dotter i ett skåp på centralen, utan hon var ju med sin pappa, så det, men det lät ibland som att jag var jätteelak. Liksom.
Men, det hade ju varit lite Monty Python. Ja, så in med ungen i skåpet.
Ja. Ja, men jag sa det. Det hade ju inte varit fel ibland. Alltså.
Nej, men det gjorde jag inte. Så jag tror att jag är en ganska bra mamma också.
Ja. Ja, men det är ett livspussel. Jag menar, jag försöker utgå från så här att jag tänker ju att mina normer i livet utgår egentligen från mig.
Mm.
Jag gör det. Vad jag upplevt och vad jag tycker man ska bete sig och hur man ska uppföra sig och hur man ska tycka och tänka. Men så måste jag ju tänka på att men det är ju från hur mitt liv ser ut.
Ja.
Sen så ju andras liv ser ju helt annorlunda ut.
Nej.
Så jag kan ju inte säga att de gör fel eller rätt från min sida. Jag måste gå in i deras.
Ja. Och det är det jag blir så irriterad, att folk kan lägga sig i hur man...
Ska döma någon bara för att inte gör samma som jag gör.
Nej, exakt. Jag...
Men kan du även vara avundsjuka, tror du?
Det är säkert en del avundsjuka, för att de... Jag tror att många äldre i alla fall känner att jag skulle också, jag gav upp min karriär när barnen kom och är bittra över det. Mm. Och så det sen sitter de frånskilda och har kanske inte så bra ekonomi och inte så bra... Och tycker att nu gör hon det här.
Som de egentligen hade velat kanske då.
Men en del kanske också tycker bara att nej, det är kvinnan som ska vara hemma med barnen. Punkt, slut.
Men det var ju som att ta 40-talisterna väldigt mycket. Det var ju den generationen, var lite efter det förändras. Så här, tar vi 30-talisterna var det ändå med. Då skulle man vara hemma och ta hand om barnen. Det var ju uppgifter man hade i livet då. Men det har ju fått från sina föräldrar då.
Ja.
Så att det är den förändring som pågår idag, jag förstår det, gör man inte över en natt naturligtvis. Nej. Men jag tycker vi har kommit ganska långt.
Ja, vi har kommit jättelångt i Sverige med att fler pappor är hemma och sådär.
Mm.
Men varför jag vill uppmärksamma det mycket nu är för att...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi har ju aldrig... Kvinnors sjukskrivningar har ju bara ökat lavinartat.
Mm.
Och det är ju främst när vi får barn.
Mm.
För innan vi får barn så är kvinnor och män lika mycket sjukskrivna. Och vi tjänar lika mycket. Men efter vi får andra barnet, och det var ju det som hände mig med då är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Och, alltså i utbrändhet och,
ja, jag skulle sagt, det är psykologi, ja, eller psykologiskt, ja, ja, det är inte kroppsligt liksom,
nej,
så kanske, utan
att de, ja, orkar inte,
nej,
för att man har projektledarrollen. Man, idag så ska man ha många kvinnor en bra karriär,
mm,
och då ska man ha karriär och barn,
mm,
och det är där krocken blir, mm. Förr så hade man kanske inte karriären på samma sätt, men idag vill många kvinnor göra karriär,
mm,
och ha barn.
Har de märkt någon skillnad på, för jag tycker det, vill du göra karriär så gör karriär, men sen finns det ju de faktiskt här i livet som är nöjda med att, ja, men jag har ett jobb som jag tycker är okej, okay. Och sen lever jag för min familj och mitt, ja, liv helt enkelt så.
Ja, men det får man jättegärna, ja, men, ja, det har jag inga åsikter om.
Nej, men finns det någon skillnad där på sjukskrivningar, tänkte jag?
Nej, alltså majoriteten av sjukskrivningarna är ju kvinnodominerande yrken. Alltså inom vård och skola, mm, och sådär. Men de som ökar mest är ju karriärskvinnor.
Mm.
Alltså som ska försöka få ihop allt i livet.
Mm.
Alltså högpresterande, mm, kvinnor.
Ja, de ska vara en både god mamma och, ja, god förebild.
Och idag lyckas, så är det, man ska inte bara vara en bra mamma och lyckas på jobbet. Man ska även ha ett perfekt hem och en perfekt kropp. Mm. Och man ska dessutom visa upp sitt perfekta liv på sociala medier.
Men det, där har de ett ansvar då. Nej, men, alltså, ja, ärligt talat då har ju faktiskt de som har då, förlåt om jag gör en situation, lyckats då.
Mm.
För de lägger upp detta på sina sociala medier och det skapar ju press på någon som inte har kommit dit, som kanske vill komma dit och se det fina hemmet jämt som är städat och trevligt.
Ja.
Jag menar, i vanliga livet så är det ju, hos oss är det stökigt, men vi har ju en jäkla massa ungar också.
Mm.
Men för det behöver inte vara skitet, det är ju två skilda, ja, saker, ja, då. Men när man ser detta hela tiden så förstår jag ju att det ökar ju pressen på de som inte kommit hit.
Ja, för våra hjärnor fattar inte det. Alltså, nej, även om vi egentligen borde tänka så här, ja, men så perfekt har ju inte alla det som, nej, de visar upp. Men det, vår hjärna fungerar inte så.
Utan, men vilket ansvar tar de, om man säger?
Nej,
för jag tror Läckberg har gått ut nu och börjat visa lite vanliga.
Jag skulle precis säga, ja, Läckberg tycker jag gör det jättebra.
Mm.
Alltså hon visar ju verkligen hur det kan också se ut.
Mm.
Och alltså jag försökte ju det här när jag gick upp, alltså visa också en negativ sida, eller negativ, men baksidan också, mm, med allting. Och jag försökte gå ut och visa när jag, det har gått dåligt, eller när jag mått dåligt, eller när jag gick upp 10 kilo, då la jag ut hur magen hängde ut istället för innanför klänningen istället.
Mm.
Alltså mer för att visa att det är, alla har det upp och ner,
mm,
lite.
Men har du haft så svåra sådana perioder?
Ja, det har jag. Ja, eller jag har ju, jo, jag har varit sjuk. Jag har ju drabbats av en del grejer genom åren. Alltså för 2 år sedan så fick jag ju mördarbakterien bland annat. Då
visste, kan vi gå in på den lite nu?
Ja.
Mm.
Vad fan hände det?
Alltså jag fick ett sår. För jag slog i armen och så fick jag ett sår på armen. Tänkte inte så mycket mer på det. Sen bara växte hela armen. Och blev gigantiskt stor. Jag tror det var 12 cm i omkrets. Alltså det är ju som en barbapappa-arm liksom.
Mm.
Jag fick ju över 40 grader feber. Och
var det underarmen som svullnade upp eller överarmen? Eller?
Både, det var, började från armbågen.
Okej.
Okay. Ja. Och så sen fick jag ju över 300 i sänka. Och det är, man ska vara under 5 tror jag det.
Oj,
herregud.
Så att, jag blev jättedålig.
Mm.
Och så bakterien bara åt mig inifrån, om man säger så. Det är därför den kallas mördarbakterien, för den är så aggressiv och snabbätande.
Men hur långt, du slog i armbågen, när började den svullna?
Kanske några dagar efter.
Mm. Och från det att den började svullna till du var på sjukhus?
Jag kommer ihåg att jag stod på Clarion Post inne i stan, mm, och skulle hålla en föreläsning. Och då på morgonen där hade jag varit på vårdcentralen. Och då sa de att det var en slemsäcksinflammation. Så jag tänkte, ja, det är inte så farligt det. Det har jag haft när jag spelat handboll och sådär. Mm. Och sen, men så kände jag när jag stod där på Clarion Post där på, under dagen, att jag skulle lyfta armen och kunde inte det. Den bara hängde istället.
Mm.
Och det var ju bara några timmar senare. Och sen, då kämpade jag mig. För jag tänkte, jag kan inte åka till sjukhuset igen för en slemsäcksinflammation.
Nej, det vill man inte göra.
Nej. Men dagen efter då, alltså jag kunde knappt gå för jag hade sånt.
Var det ambulans upp då eller?
Nej, jag åkte upp men blev hemskickad igen. För de sa att nej, men det är en arm. Det är, ja, det är så lång tid på akuten. Och då vill man inte åka in igen.
Nej.
Men min mamma har jobbat på infektion på Östra sjukhuset i Göteborg. Så hon bara, du måste in nu. Du måste in. Och så skickade vi bilder då på hur det såg ut till en annan klubbläkare i Sävehof. Och så han sa, du åker in direkt. Det här är allvarligt. Du åker inte hem förrän du har fått hjälp. Och det var ju riktigt tur. För att det är ju ganska stor del som behöver amputera något eller som dör i mördarbakterier. Så att jag hade ju jättetur att jag åkte in igen.
Men då får man bara en bakterie när du slår i armbågen då? Så är det någon, då är det bara jävla otur att det är just den jävla bakterien är där då?
Ja.
Eller vad är det som alltså, gör att den är så jävla farlig?
Alltså jag slog i så hade jag ett sår då på armen. För att jag
och så blir det infekterat.
Och sen hade jag väl satt armbågen på något ställe eller ja, där bakterien fanns. Och så, ja, jag hade ju knappt hört talas om mördarbakterier innan.
Men hur länge var du inne då på sjukhusen?
Jag fick ju akutoperera sen då. För att det började ju sprida sig mot lungorna. Och det är ju, då är det ju livshotande.
Men jag skulle vilja veta, då, när fattade de att det var farligt att vara på sjukhuset?
Kanske 2-3 dagar efter. De försökte ju med dubbeldos intravenös antibiotika och sånt i början. Men sen när inte det gick, då fick de ju operera mig.
Och då låg du inne på, de har lagt in där då.
Ja.
Och de får ingen kontroll på den.
Nej. Och så sen efter, och då sa de på röntgen och sånt, så såg de ju att det var ju liksom inga klumpar som det annars ska vara. Så man bara kan operera bort klumparna. Nej. Om man säger så.
Ta ut dem bara.
Ja. Utan detta här var ju bara utspritt överallt. Så att, ja, det var ju därför de, och när antibiotikan bet inte. Så att de fick ju operera mig då så fort som möjligt. Och sen låg jag väl en månad efter det eller något sånt där.
Men trodde du någon gång att det här kommer att gå åt helvete eller?
Ja, det gjorde jag.
Att du, det här är kört?
Ja, alltså jag tänkte ju att det här fixar jag, det här klarar jag. Men när min dotter frågade en gång så här, mamma, kommer du någonsin komma hem igen? Då brast det. Då var det så här, shit.
Ja, för får de ett stopp på det så kan man väl dö också, eller?
Ja. Jag tror, jag har sett lite olika siffror, men jag tror att det är, eller det var en siffra, 18-19% som dog. Som drabbas. Det är inte så många som drabbas, det är väl typ 1 på miljonen som drabbas. Men att det är ganska hög del som dör eller behöver amputera någon kroppsdel.
Men när fick de reda på, hur sagt jag har frågat, alltså just du låg inne så 2-3 dagar innan och gjorde operationen, och innan dess hade de ingen aning vad det var då?
Nej.
Och sen när de fick reda på att det var mördarbakterier, då gick de in och opererade direkt då? Eller vad?
Nej, det fick de reda på efter. De bara visste att de fattade ju att det var någon bakterie, men de visste inte vad det var. Så att, det var först efter de kunde ta odlingar eller vad det nu heter.
Så när de opererade då så visste de inte vad det var de opererade på?
Nej, de ville bara operera bort all den vävnaden eller svullnad. Eller,
som fanns just där då?
Ja. Och sen, ja. Så då hade de ju fortfarande inte fått grepp om det. Men då hade de tagit bort så mycket under operationen så att då kunde antibiotikan bita sen.
Aha, okej.
Så det var därför.
Så du var inne sammanlagt en månad?
Ja, något sånt. Var det? Ja.
Kändes det liksom när det vände då? Alltså, nu är det så jävla lågt det kan bli liksom.
Ja,
kände du att det börjar, nu kanske det går lite uppåt igen?
Går, ja, alltså jag var inte så medveten. Jag kommer ihåg när min brorsa och pappa satt. Jag vet inte om jag fattade alltid hur allvarligt det var, för jag vet att min brorsa och pappa satt på bredvid sängen och då var jag så borta så att jag minns knappt vad jag hette. Men jag kommer ihåg att jag tittade upp och då satt de och grät och tittade på mig. Och det var så här, det är inte så vanligt att jag såg pappa och brorsan gråta. Och då kommer jag ihåg att jag fick så här rysningar i hela kroppen att det här känns inte bra.
Nej. Vad var det som gjorde att du var helt borta? Var det för antibiotika gör vi inte att man försvinner så? Eller vad?
Jag tror att jag hade... Jag vet inte varför jag var så borta. Men lite berodde väl på att jag hade sådana smärtor.
Ja, du fick smärtstillande också.
Ja, och så fick jag väl mycket morfin. Och, ja.
Ja, det gör ju att man blir lite vimsig kan man säga.
Ja, så jag vet inte exakt, men jag var inte så med i alla fall.
Nej, fy fan.
Så att, ja, så nu är jag så här, nu har jag nästan blivit nojig åt andra hållet. Jag har nästan alltid så här långarmat ja, när jag reser och du vet så här, för att jag inte ska få bakterier eller
så egentligen ja. Vem som helst idag som lyssnar på detta avsnittet kan egentligen inom en vecka ligga på sjukhus med som du gjorde egentligen då.
Ja, gör det, ja.
Om man nu får ett sår och...
Ja, så jag är ju väldigt... Jag har alltid fått höra att om en sår, då ska de inte plåster på. Det ska vara öppet så det torkar. Och, tvärt, och när jag pratade med någon läkare där då, så de var så, nej, det är jätteviktigt så att det inte kommer in bakterier. Och, ja.
Då får jag förändra mig, för jag har alltid sagt det hemma. Inga plåster.
Ja.
Öppet, öppet.
Ja, och, det, ja, nej, men, och nu är jag ju mer sådär, gud, sår. Då måste man hålla koll på.
Men finns det alltså egentligen... Ja, du hade ju världens mesta otur, känns som här.
Alltså jag hade nog världens mesta otur med att få den. För jag tror det är som sagt bara någon på miljonen som drabbas. Men jag hade ju världens tur att jag inte behövde amputera något eller missa livet. För det har jag förstått i efterhand är en utväg som händer många. Eller många, men det är ju inte så många som drabbas. Men de intervjuade mig i någon veckotidning i alla fall. Så, och då hade hon intervjuat två stycken innan som hade drabbats av mördarbakterien. Eller en var en fru till en som hade drabbats som miste sin man i det. Och en 5-årig flicka som hade mist båda benen.
Så att, nej. Båda benen?
Ja.
Fy fan.
Så att, ja, hon sa det, du har haft änglavakt.
Om man amputerar egentligen bara för att behålla livet.
Ja. Mm. Exakt. Och jag var ju så här, kapa armen, det är ju bättre det än att
Så du var lite halvt inställd på att den åker?
Ja.
Och fiffa.
Det var jag. För jag kände bara att det är bäst att bättre att leva än att...
Jo.
Ja, men säg det.
Ja. Ja, nej, så jag har ju haft lite motgångar under livets gång.
Kan du tänka dig dina föräldrar, om vi tar det, syskonskap, de är som föräldraskap, du har två barn här nu då, 4 och 7 år.
Mm.
Den maktlösheten som förälder att sitta där på sängkanten och inte kunna göra något. För menar, barn är ju det finaste man har.
Ja.
Och inte kunna göra något. Det måste vara hemskt alltså.
Ja. Ja, det är nog...
Har ni pratat om det någonting?
Nej, men jag vet att pappa... Han sa någon gång att han... För han har varit med mig lite olika gånger på sjukhus och sådär. Mm. Och ja, jag har ju varit på lite sjukhus genom åren. Och då han sa det var en av gångerna där han känt att ja, det var så jävla tufft för att man inte kunde göra någonting och man bara sitter där och bara ser hur någon bara blir sämre och sämre eller någon, ens barn.
Mm. Ja, det är det värsta man kan vara med.
Ja.
Men du är ju en liten stålkvinna där ändå, för du skulle vara uppe och föreläsa i Norrland någonstans, eller?
Då?
Inte.
Där när jag skulle föreläsa.
Ja.
Var det med mördarbakterien?
Nej.
Nej.
Det hände något annat då väl?
Ja, då, men då...
Är det mer skit?
Då kommer de att säga att det här är sjukdomspodden.
Nej, det var intressant.
Nej, men jag... Ja, men är det pappa som har sagt det eller?
Inte en aning.
Nej, jag skulle ju på... Ja, men då fick jag ju bara, eller då fick jag ett gallstensanfall. Det visste jag inte vad det var, men då spydde jag ju hela vägen upp till Norrland, till Lycksele skulle jag. Och sen stod jag ju på scen och fick, alltså kände så här, har ni haft gallsten?
Nej, men jag kan tänka mig att det är ett helvete.
Det är så förjävligt så att, ja.
Man kan väl knappt stå upp.
Nej. Och då, jag vet inte hur jag föreläste. För jag kommer inte ihåg någonting av föreläsningen. Jag vet bara att jag kände att nu behöver jag spy igen. Jag spydde ju ner hela Arlanda Express och hela alltet. Och där uppe så sprang jag bakom scen. Det var ju flera hundra som satt där. Då sprang jag bakom scen. Fick spy. För då sa jag bara så här: okej, allihopa, nu gör vi en övning 2-2. Och så fick de sitta och prata lite. Och sprang jag bort, spydde bakom scenen. Och sen upp igen och låtsas som ingenting.
Och det var ingen som fattade att du var dålig.
Nej,
men de sitter där uppe än idag och undrar, det var den konstigaste föreläsningen.
Ja, jag var
fattar ingenting.
Vad var det för uppdrag som jag skit om nu?
Vad hände då med
det? Det var jag mådde så förjävligt. Och så kom jag ihåg att jag spydde där utanför flygplatsen där uppe någonstans. Men så hade jag ju lovat också att jag skulle göra ett uppdrag med Alexander Bard för Einar Mattsson fyllde 75 år. Då skulle jag även dit i Stockholm, så pausa där innan jag skulle hem.
Så du gjorde någonting i Stockholm också?
Ja.
Med detta?
Einar Mattsson, var han handbollsgubben?
Nej, detta är fastighetsbolag.
Ja, Mattsson, okej.
Ja, så då var jag där. Var på scen. Jag kommer fortfarande inte ihåg. Jag vet, men pappa, jag vet att jag hade ringt honom hur många gånger som helst. För att jag kände att jag inte riktigt var med i matchen. Men nej, det...
Svarade han då?
Ja, men han bara, du måste ju hem. Mm. Du måste, ja. Men sen när jag kom hem, då var det ju jättestora stenar som hade fastnat i gallan.
Mm. Vad gjorde
de? Så de fick operera ut hela gallan.
Hela gallan?
Ja.
Gallan var det inte det man sa förr när man var ung, när man spydde efter en fylla? Spygalla.
Spygalla.
Sa man inte det?
Jo.
Ja.
Om vi talar om gallan.
Sen hade min kille Varta, som vi kallar för gallan.
Nej, varför då?
Han heter Galento.
Galento.
Galento Johansson.
Så jag har ingen galla heller. Men, var, nej, men det är bra.
Vad gör en galla egentligen?
Fråga mig inte, men jag tror inte jag behöver den.
Nej, tydligen
samma
inte.
Med blindtarm, fan skulle du med den till? Ja. Den opererade ju bort den då ju.
Ja.
Det gjorde ju Gud fel på vissa saker.
Ja,
måste
jag vet. Något
det är land som fixar det.
Något vettigt borde ju galla igen, men jag vet inte riktigt. Den är, jag har ingen och jag lever utan den i alla fall.
Ja, vad bra. Ja. Men så opererade du den, ja. Och så blev det bra.
Ja.
Ja.
Så att det, ja.
Ja, det är det.
Ja, välkomna till sjukdomspodden då, som du sa då.
Ja, vi har fastnat. Vi känns som tre pensionärer som sitter där och pratar.
Ja, men vi är ju
om...
två.
Ja, två. Sitter och pratar om alla åkommor.
Ja, men det är, man får ju åkommor.
Ja. Ja, jag skulle kunna skriva en sjukhusbok eller sjukdoms.
Efter då var jag en skämd själv. Ja.
Men vad är det något annat så speciellt att ha varit med om?
Nej, men jag fick ju, ja jo, men du vet, jag kan inte berätta om alla grejer. Nej, men jag fick ju en allvarlig grej där jag fick, men det är ju många år sedan nu, men då fick jag ju blödningar i huvudet för att jag var med om en olycka. Jag ramlade ner för mina stentrappor, jag bodde i Vasaplatsen i Göteborg. Ramlade ner, trampade snett, ramlade baklänges i stentrappan och så enligt ambulansmän då studsat en och en halv våning ungefär ner på bakhuvudet i stentrappan. Och så... Men då var jag ju sjukskriven i lång tid. Och då var det ju... Det var ju riktigt allvarligt.
Men vad hände då? Berätta.
Jag fick blödningar och... Ja, kunde klara sen då inte ljud och ljus. Och, ja, klara... Alltså från att ha varit jätteaktiv så skulle jag liksom klara att gå 10 minuter om dagen. Det var liksom sådana mål jag hade då.
Det är lite grann sådana där som man hör... Nu fick du blödningar då. Den där idrottaren Magnus Kahnberg kan vi ta som exempel.
Han har jag ju en del kontakt med.
Ja, du har det.
Ja.
Ja.
För vi har ju haft samma. Alltså efter...
Åkomma då, om man säger. Ja.
Mm, för det är ju många hockeyspelare. När jag har varit på sådana här behandlingar och sånt efter. Då är det ju väldigt mycket hockeyspelare.
Okej.
Okay.
Där.
Mm. Men vad är skillnaden mellan dig och Magnus? För han är ju fortfarande tillbaka i närheten om jag förstått det rätt.
Nej. Eller? Det är han inte.
Men du känns ju som att du är tillbaka på banan, eller?
Ja, det är jag.
Eller har du fortfarande
med? Men detta hände ju för längre tid sedan än för honom. Men okay. Jag har ju fortfarande en del... Jag har ju fortfarande symptom och blir ju hjärntrött på ett helt annat sätt än vad jag var innan.
Vad är det som gör dig hjärntrött? Är det bara ljus och sånt, eller är det...
Stress och när det blir för mycket ljud och ljus och... Nej. Ja, när... när det är mycket att tänka på eller när jag men jag har ju ätit tabletter också för det.
Okay.
Under många år, kanske för många egentligen.
Mm.
Och jag fick ju mycket så här panikångest när jag kände att jag klarade inte av samma tempo, jag klarade inte att jobba på samma sätt som jag ville, och då fick jag ju ångest av det. Så att,
på vilket sätt då?
Nej, men jag ville ju jobba, men hjärnan klarade inte det på samma sätt. Och då blev jag så frustrerad. Mm. Och då kom ofta så här ångest. Och
du klarade inte av liksom att sänka,
nej,
liksom sänka tempot lite? Det är inte din grej.
Nej.
Kände du dig otillräcklig då? Eller?
Ja, då tyckte jag att det kändes jättejobbigt. Och då kunde jag ju få panikångest av det.
Mm.
Och det, ja, det var en... Det är ju 10% som har panikångest, men... Mm.
Men hur är det? Liksom, bara man svettas bara då?
Ja, eller bara, alltså jag eller? Kunde ju knappt andas. Det var ju så här, alltså det var inte, det är inte farligt kroppsligt, men jag kände ju bara paniken. Alltså jag ville ju typ klä av mig kläderna och liksom ge mig andning. Det kändes som någon ströp mig. Och sen blev jag illamående. Och sådär.
Jag var faktiskt stod jämte en person som fick panikångestattack. Så fick jag känna på den personens hjärta. Och det var, du vet, om du sprungit 88 mil Glenn, så hade inte det slått så mycket i ditt hjärta ändå. Det här var, hjärtat höll på att flyga ut i kroppen på den här lilla människan då. Och det var just en situation som den här personen fick i panikångestattack då. Så satt vi oss i bilen, så åkte vi därifrån. Och så lugnade ner sig och alltihopa då. Men helst ska man försöka vissa situationer, har man fobi och sånt ska man möta sin fobi då för att klara av det då. Men det här var ju en helt annan sak då. Innan den här situationen hände för mig, så tyckte jag panikångestattack lät så fjantigt, om du förstår mig rätt. Men det är för att jag dömer, för jag vet ingenting. Men efter den situationen så har jag en helt annan bild på det.
Jag hade inte heller hört talas om det innan. Alltså, men det var ju hellre bryta benet 70 000 gånger.
Men jag har ju hört att du har brutit benet. Ja, du är tydligen svärfar som är dömd mot dig.
Det börjar ju bli en sjukdomsbok på
riktigt. Jo, men det är ju inte kul grejer att höra. Nu kommer det ju upp grejer här.
Ja, det var ju... Herregud vad du har fått höra.
Nej, ja,
men... nej, det var ju... Det var ju efter jag hade mördarbakterien. Så detta var ju inte så länge sedan. Men då skulle jag ju hoppa ur bilen. Min svärfar körde bilen. Vi var i Torekov.
Fina Torekov.
Ja, där Torekov, de hade Båsta.
Typ. Båsta, ja.
Bara såg det Solsidan senast.
Nej.
Följer du inte, du måste
jo,
ju se det.
Jo, men jag inte då. Men...
vad de skulle sälja sitt hus. De har fått, jag orkar inte ta alltihopa, men kolla på Solsidan, den är ju superbra.
Ja, jag älskar Solsidan.
Vad har det med detta att göra då?
Det är nämligen att...
Torekov?
Ja, det var att det var ett inslag från Torekov i Solsidan.
Ja.
Han har ju ärvt ett hus nämligen där.
Okay.
Lång historia kort, så...
Ja, nej.
Ja, jag tycker det är så roligt med Solsidan.
Nej, min svärfar, han är lite speciell. Alltså, han är jättegod och... jag älskar honom, men han har ju... Han är speciell, han är stockholmare, då förstår ni.
Ja, det räcker.
Så då skulle vi vara... Så var vi ett Torekov och så skulle han köra. Och jag skulle... Eller han skulle parkera och så skulle jag hoppa ur bilen. Bara det att jag hann sätta ut ena foten. Och så sen körde han innan jag hade ens hoppat ur bilen. Så han kör över min fot. Och alltså det gjorde så ont så jag höll på att dö. Och jag ramlade framåt. För att det var verkligen Rudolf Sune Sommar, du vet, när han dör där. Så gjorde jag också ungefär. Så jag ramlade framåt. För att det gjorde så ont i foten. Och sen då ramlade jag på min arm. Och sen svimmade jag ju då av smärtan. Och sen efter ett tag då så kom, det stod ju massa folk runt omkring mig. Det var ju blev uppståndelse där. Men så sa ju min svärmor och svärfar, nej men ni behöver inte köra till akuten. Tänk om det inte är någonting, slippa sitta på akuten där. Ja, och jag hade så ont, jag höll på att dö. Alltså, och han är ju sån här, han klarar inte att säga förlåt. Han har fortfarande inte sagt förlåt.
Har han inte det? Detta, Glenn, vad är det för likhet mellan spermier och stockholmare?
Ja, de är en jävla massa, men det får du bli folk av.
Ja.
Så han är en av dem.
Så att vi åkte tillbaka till deras sommarhus och så... Och jag hade så ont så jag ringde ju till pappa på natten och grät för jag hade så ont. Då hade ju... Så han kom och hämtade mig dagen efter. Och vi åkte till Halmstad sjukhus. Och då hade jag ju brutit armen. För jag ramlade på armen. Foten var ju helt krossad. Så den fick jag ju... jag gick ju med gips i båda ändar. Fot och arm.
Vad är det för gubbe?
Ja, men det är en fotbollskille, vet du.
Bit ihop.
Han är född på Råsunda eller
något? Ja, Hammarbyare.
Ja, en Bajen.
Ja. Nej, så att jag fick ju sitta i rullstol. Jag kunde ju inte hoppa på kryckor. För det var ju liksom benet och foten var ju så jag fick ju och så plus då det hade gått så lång tid så att det hade bildat så mycket vätska. Mm. Så då fick de ju tumma mig på så mycket blod och vätska och allt vad det var. Så,
det brottet var helt enkelt. Ja.
Exakt. Mm. Men då var ju pappa med. Och då hade jag också tuppat av för att det var så mycket de tömde ur. Så då, det har ju pappa berättat i efterhand att då fick de ju komma och hjärtstarta mig för att det minns jag inte heller, men det har ju pappa berättat efterhand. Så han sa ju, han börjar bli härdad nu och vara med mig på sjukhus.
Nu får jag lite alltså, seriöst alltså, fick han dra igång det med hjärtat?
Ja, så att, men det var ju ingen fara.
Nej, absolut inte.
Nej, ingen fara alls.
Men han sa att han har nog aldrig blev så livrädd när folk stormar in och du vet, men jag hade väl fått något hjärt.
Att han lever är din farsa, det är ju helt otroligt.
Ja.
Med allt detta runt så
här. Jag lever det väl också.
Ja, det är inte så nog.
Din pappa tar ju hand om det. Han körde till sjukhuset i alla fall.
Ja.
Glenn, har du lite nivåsättning eller?
Ja, jag har ju faktiskt, gjort så här den här gången att jag har bara tagit såna här ordvitsar.
Ja, det ska bli kul att se.
Ordvitsar. Mm. Inte några längre grejer utan... Mm.
Så att vi kan nej, det var kul när en ordvits var lång.
Nej, men typ... vad kallas en äldre herre i Mexiko? Pensionär.
Mm. Ja.
Vilken författare var hemlig transvestit? August Strindberg. Du skrattar ju som fan. Mm.
Fantastiskt bra.
Hur tröstar man en kines? Så ja.
Ja, det var bra. Ja.
Vad kallas Bruce Springsteen på Balkan? The Bosnia.
Mm. Jättekul.
Vi lägger ner det.
Nej, inte. Har du fler?
Jag har ju många som helst.
Det var nästan bäst.
Vanlig fobi på savannen, vet du vad det är? Gazellskräck.
Ja. Den var bra.
Vilken fågel är tristast på festen? Nyktergal.
Ja.
Det var ju faktiskt lite...
Vilken katt har alla odds emot sig? Pelle chanslös. Jag tyckte jag var jävligt rolig.
Ja, det var bäst i faktiskt.
Ja. Skummaste djuret. Myskoxe.
Ja,
men det är sant.
Varför är bladlösen så små? De har stannat i växten.
Ja.
Det var ju lite tråligt. Nej, vi ska snälla mot det här nu. Ta en sista här.
Jag bryter ihop här. Okay. Vilken varelse i havet lider mest?
Vilken varelse i havet som lider mest? Ja. Vänta nu, säg nu då. Som lider mest?
En fisk som heter Vonda.
Jaha. Ja, det var inte så lätt.
Det var en film annars.
Ja.
Mm. Det är inte så mycket varelse kanske.
Jo, en fisk var ju en Vonda-fisk.
En fisk som heter Vonda, sa va?
Vonda, inte Vonda.
Fast inte stället i stan som heter Vondas.
Nej. Det känns det. Vandas. Ja, Vandas. Det låter som något sånt.
Ja, men du känner dig frisk idag i alla fall.
Ja, hyfsat. Hjärnan är ju lite, lite instabil ibland, men annars är det bra.
Men ni har ju flyttat hit nu till Sävedalen.
Ja,
Och din man då ska ju komma hit snart till Sävedalen, ska jag ha sagt, till Partille och jobba nu då.
Ja, vad ska jag jobba med då? Tränare i Sävå för herrlaget om, vad är det? 7 månader eller något?
Ja, exakt.
Är det nästa säsong då?
Ja.
Och det här var väl klart i våra snång, eller?
Ja.
Jag hörde bara ett rykte, du får ju bara säga om det är sant eller inte. Det var att innan, det är ju alltid så, innan man skriver på någonting så har man ju någonting som heter förhandlingar. Och det vet ju du som driver företag. Ja. Man kan ju inte skriva på samma dag som man förhandlar oftast.
Nej, det är helt rätt.
Ja. Och då gick ryktet att din man fick lite skit upp i Norge för att han hade varit klar lite längre innan någonting. Men det stämde inte, eller stämmer det?
Nej, det fick han inte. Han har haft en bra dialog med sportchefen i Norge. Men ja, de ville ju gärna behålla honom. Mm. De ville gärna skriva 6-7 år till med honom där. Så att, ja.
De är supernöjda med honom helt enkelt.
Ja, hur man kan ju vara det, men
jag vill på 6-7 år så det verkar ju som att de tycker han är bra.
Ja. Jo, men han, nej, men det har gått väldigt bra för honom där uppe. Mm. Så att,
ville din pappa ha hit honom redan i år eller helst?
Ja.
Ja. Men han hade skrivit på för nästa år eller detta året.
Ja, han
också
hade
då
redan kontrakt och han ville att klubben ville ju inte släppa honom. Nej. Och sen kände han ju själv att han hade ju lovat killarna där uppe, de hade värvat spelare för att han skulle vara där.
Jag älskar det faktiskt. Du hälsar Demande, alltså jag tycker det är så jävla bra. För det Stare gjorde i Häcken där, jag hatar ju det istället då. Och det har vi pratat med i podden också. Nej, men han drog ju bara Stare till USA där. Bara bröt. Och då blir jag så irriterad. Inte det att han bryter, alltså, jo men det är ju det som gör att jag blir irriterad. Men det är att han har ju tagit dit spelare som han tror på.
Ja.
Och de har ju gått till Häcken för att nu ska de ha honom under sina vingar, för han har ju berättat, målat upp en bild för dem och det har gjort att de har skrivit på och kommit hit.
Ja.
Och sen drar han. Mm. Så var de hit en annan tränare och den tränaren tror inte alls på den spelaren. Då är ju spelaren lurad mest, tycker jag.
Ja, men det var det Micke sa. Det är självklart, sånt kan ju hända i idrottsvärlden. Att man, men han kände att nej, jag har ju faktiskt dratt hit folk från runt om i Europa och Norge också. Mm. Och de vet att de skulle ha mig. Och en del har ju flyttat kanske för att just jag var, för att de gillar mitt sätt att leda ett lag eller sådär. Och då,
var i Norge är han?
Det heter Elverum. Det ligger mellan Oslo och Trysil. Och det finns typ inget annat än handboll där.
Nej, okay.
Okay. Ja.
Är det mycket folk på matcherna och så? Eller?
Ja, de har fullsatt sådär på matcherna. Och nu mötte de ju PSG Champions League förra helgen. Ja. Då var det ju väldigt mycket folk. Då fick de ju spela i Lillehammer i den, där Poppa avgjorde med straffen.
Ja, OS.
Ja. Ja. Så då var det 12 500 pers när de spelade. Så att, ja, var rekord i den arenan.
Vad är det som gör att det känns i alla fall så? Jag kanske är jätte ute och seglar här nu, men publiksiffrorna i handbollen i Sverige just nu känns som att de sjunker lite grann. Det kanske de inte gör över Sverige då, men om vi säger Sävehof har ju svårt att dra publik till sin arena då. Varför kontra Sävehof kontra Norge? Vad är skillnaden där?
I Norge har de ju vissa lag som inte heller har så mycket publik, så det är väl mer att Elverum just är en handbollshåla. Mm. Alltså det är det ju lite i Sverige med. Det är ju inte Göteborg, Stockholm och Malmö som är de största publiksporterna i handboll.
Nej.
Det är ju...
Det är mycket i Skåne, är det?
Ja, det är ju liksom Kristianstad eller Eskilstuna, alltså Skövde, lite mindre sådär. Men sen tror jag att Sävehof tycker jag inte är så konstigt. Alltså det finns ju inget lag i någon sport som har både damer och herrar i Champions League. Alltså, och ja, då blir det ju...
Det finns inte folk till att gå och titta på det. Liksom,
nej, det går ju inte. Nej. Till jag själv, som ändå är väldigt intresserad, jag tänker... kan ju inte gå på alla matcher. Alltså det är ju match hela tiden. Mm. Och då...
Ja, och så har man ju så mycket annat då. Man har då, som du och jag, småbarn då. Ja. Eller småbarn med en barn.
Då är det aktiviteter och grejer. Och...
Ja, får det att hinna ihop med allt annat. Ja. Det är inte lätt alltså.
Nej, så nu är det ju inte så konstigt när de har Champions League, damer och herrar och ligan. Och...
Nej.
Så att, ja, där tycker jag inte det är lika konstigt nu.
Nej.
Sen är det klart att det kan vara dåligt ibland publiksiffra i Partille ändå, men... Mm. Ja.
Ja, de har ju lite att kämpa på där.
Ja,
så är det.
Exakt.
Vad tar de in i den hallen?
4 av 5 är det väl, det tror jag, som mest, eller?
Ja, jag vet knappt. Runt 4 000 i alla fall.
Det... Ja, kanske 4 av 5 när de har golvet också. Ja. När de har musik kanske det är. Ja. Sånt där. Så kanske det är. Så, ja. Men de har lite att jobba på. Men han kommer hit nu då till våren, tar över dem. Och till hösten då får han ju ha sina första elitseriematcher då. Och då hoppas det kommer lite mer folk också då.
Ja.
Hur nära följer du Sävehof?
Jo, men jag försöker titta på tv många matcher. Mm. Och jag försöker hänga med både damer och herrar, hur det går.
Era barn, kommer de att spela handboll?
Dottern har precis börjat här nu.
Mm.
Så hon har en träning i veckan här nu. Väldigt taggad.
Mm.
Och sen, nej men jag tycker... Det är väl inte själva handbollen så, utan för mig är det viktigast att barnen gör någonting. Sen om det är fotboll, handboll, dans, eller
något de trivs med.
Något, ja. Exakt. Något som de älskar att göra.
Ja, ja, ja. Och det är ju, så det är en bra inköpssport till livet i övrigt. Ja. Med framförallt lagidrott tycker jag. Ja. Och så, även om individuell sport är bra det med, men man lär ju sig liksom att man ska göra någonting ihop och man ska dra åt ett håll liksom, och alla ska göra så bra som möjligt för varandra. Man lär sig att ta hänsyn till olika.
Det är väl lite så som du jobbar i ditt företag då. Du köper in de tjänsterna så du tar medarbetare till det du behöver hjälp med.
Det är ju det man... Ja, det låter ju klyschigt, men...
Nej, men det är ju så bara.
Det är ju, ja, man behöver inte 11 Tobbe Hussein i ett lag.
Nej,
utan man
vinner
olika.
Ingenting.
Nej.
Du vinner ingenting.
Nej.
Jag är inte med 11 sådana. Nej. 2-3 kan
man. Ja, nej, men det är ju verkligen så.
Ja. Man ska göra det man är bra på.
Ja. Mm.
Vad är stark som coach? Nu är du hans fru då, så du... Eller är ni gifta förresten?
Nej.
Nej, sambo då? Inte ens det nu?
Nej.
Särbos just nu?
Ja, vi har varit särbo i många år.
Det, ja, det är så.
Ja.
Men jag har lärt dig leva med det. Hur tänkte ni ska bo ihop fulltid?
Ja, det kommer inte gå.
Nej.
Det var en positiv inställning.
Man ska ju vara ärlig där.
Nej, men det är därför det är så bra. Vi har ju ett extra hus här på tomten. Så att han får bo där om det...
Och svärfar, han får ju bo på hotell om han kommer hit.
Ja, ja, men han är som han är. Det, jag måste berätta en grej till det. Mm. Men om det ska hålla mellan mig och min särbo, sambo, allt. När jag var med dem i Thailand för några år sedan.
Mm.
Och så skulle vi ta ett familjefoto allihopa. Och innan hade vi tagit med min släkt. Så min, Micke då, min sambo, särbo, var ju med och stod i mitten och höll om alla. Och jag ställde mig där bredvid hans släkt. Och stod och höll om med dem. Och så säger han: vänta, inget foto ännu. Tessan, du får ställa dig på kanten. Du måste ställa dig på kanten så vi kan klippa bort dig om det tar slut.
Ja, den är ju fin. Jag tror du ska komma, nej, bara för att du är i våran släkt så ska du ställa dig ut. Men om det skulle ta slut.
Ja. Och jag trodde han skämtade, så jag stod kvar och skrattade lite sådär. Och så till slut så sa han så här: men Tessa, jag är allvarlig. Ställ dig på kanten. Du vet, vi måste kunna klippa bort det om det tar slut. Så jag bara, okej, klippar jag på. Fick smyga mig till kanten och ställa mig där.
Det är lite rått med hjärtlighet.
Ja, jo, jo.
Ja.
Värst är att han har ju rätt på något sätt.
Ja, ja. Jag förstår om de vill ha det fotot längre fram om det tar slut.
Men du, vad är din särbo? Vad är han för typ av tränare? Är han aggressiv eller är han lugn och tänkande? Eller vad?
Nej,
typ?
Han är lugn, tänkande, väldigt taktisk.
Ja.
Han är... Ja. Och jag fattar inte hur han kan vara så lugn. Jag hade ju skrikit. Jag skriker ju och beter mig.
Gör det. Kommer du bli så här jobbig förälder till dina barn?
Barnen hoppas jag inte, men alltså, när det är matcher, alltså jag har ju fått till sig av domaren. Alltså när jag är publik, alltså, det...
När du är publik. Nu jävlar.
Det är ju dessa vi pratar om ibland.
Ja, men jag har
stollarna, ja.
Jag har sån temperament. Jag kan inte hjälpa det. Det är bara svartnar ibland. Men jag skriker inget så här.
Men blir du arg på domaren eller motspelarna eller vad?
Nej,
blir
jag,
du arg på?
Jag brukar säga att jag coachar domaren under matchen.
Du coachar domaren.
Jag bara berätta lite för dem att nu är det passivt spel, eller nu sen berätta för dem när det borde vara utvisning och rött kort och sånt.
Ja, men du är lite den var.
Ja.
Är du för
jag är den. Ja. Så hade ni haft mig igår där bredvid
så hade vi fått en straff.
Ja, då hade IFK kanske blivit
vunnit
så ni kan hyra in mig sen som coach.
Det här låter ju intressant till nästa år.
Ja. Absolut.
Kommer det hända lite i Partille, vad heter det, arena?
Coachningsdomare.
Härligt uttryck.
Ja. Ja, det låter så tråkigt när man gnäller.
Ja.
Och det, jag försöker inte gnälla. Och jag försöker inte
bli arg. Du är bra på coach.
Ja. Mm. Och jag försöker inte bli arg på de spelarna eller någonting. Det blir väldigt konstigt om tränarens fru går runt och är arg på spelarna.
Ja, det blir kanske lite jobbigt.
Så jag har gett mig in på... Domarna helt enkelt.
Mm. Men är det någon eftersom du är så på, alltså,
du är så på.
drivande liksom. Ja. Är det någonting som du känner att fan, det är det jag ska satsa på fram, alltså, du har någon plan sånt jävla, det är det jag skulle vilja göra.
Nej,
som du inte har gjort det än liksom.
Nej, men jag tycker det är väldigt kul med fastigheter. Och sen tycker jag det är väldigt kul med det jag gör. Alltså jag brinner ju för vissa områden väldigt mycket, som med böcker och föreläsningar. Så att det skulle jag vilja, jag håller på med en bok nu om psykisk hälsa och sådär.
Mm.
Speciellt bland unga.
Mm, det är väldigt bra.
Ja, för att jag tycker det är så hemskt att många unga mår så psykiskt dåligt idag.
Mm.
Enligt Folkhälsomyndigheten mår ju 50% psykiskt dåligt av 15-åringarna. Och det är ändå hälften.
Ja, det är helt
sinnesvikt. Är det blandat på det killar och tjejer? Eller?
Ja. Och då tycker jag, och det var ju det som i Norge och Finland och sådär, så finns ju det obligatoriskt i skolorna att man måste läsa det som ämne.
Mm.
Men inte i Sverige. Och då skrev jag ett brev till Gustav Fridolin när han var utbildningsminister, att ni måste få in det här i skolorna även i Sverige. För det spelar ingen roll hur mycket kunskap vi har i matte och svenska och allt om inga mår bra.
Gustav Vasa körde sitt lopp. Det är ju helt meningslöst om han ingen mår bra nu.
Nej. Och då, men då svarade inte han. Så då publicerade jag ju brevet i tidningen.
Härligt.
Såhär, jobbig jävel jag.
Ja, jag gillar det.
Och då ringde han ju mig. Kontaktade mig ganska snabbt efter det.
Mm.
Och då var jag med och tog fram... Ja.
Har det någonting som har gått igenom nu? Eller?
De hade ju det nu som precis, han avgick ju nu tyvärr.
Mm.
Så att det var ju uppe som förslag här precis innan valet att det skulle in nu då. Det är sådana processer. Jag har inte riktigt tålamodet.
Nej.
Men så han var ju jättepå detta nu. Och få in detta.
Det är det som jobbar med politik. För helt plötsligt så vinner några andra valet. Och då den frågan som du jobbar för. Då får en annan person upp på sitt fot. Och så längst ner.
Ja, exakt.
Det är skitjobbigt.
Ja.
Jag vet att de pratar ju även om att de vill ha in ekonomi lite mer i skolan. Och det med Lyxfällan som är just nu då. Ja,
privatekonomi.
Ja, istället för...
För det är det som är i Sverige. I Norge till exempel då. Som jag har lite koll på.
Mm.
Då är det ju... livsmästring heter det ämnet. Så det är ju psykisk hälsa, det är privatekonomi och det är några andra delar.
Mm.
Och det är det jag tycker då, det borde vi även ha i Sverige.
Mm.
Så han var ju jättepå detta, Fridolin. Men nu har de ju bytt utbildningsminister. Så nu måste jag gå på henne och så att inte det arbetet går till spillo.
Nej. Ligg på henne där, vi stöttar dig i det jobbet.
Vem är det som är det nu då?
Anna Ekström tror hon heter, va?
Ja, det är ju det politik idag, det är så jävla tråkigt. Man kommer inte ihåg vad alla heter längre alltså.
Nej, och så finns det inga profiler tycker
jag. Det är bara massa grova jävlar.
Du får bli politiker då?
Nej, jag kan ju ingenting om sånt.
Tror du att de kan något då?
Ja, det hoppas jag verkligen, annars är jag illa ut.
Ja.
Nej, men ibland kan sunt förnuft vara bättre
absolut.
Än vad man då.
Ja.
Så är det. Men fortsätt med det jobbet, för vi stöttar det, för det behövs ju. Det går en väldigt bra serie på SVT nu.
Ja, med Anders Hansen.
Ja, exakt.
Ja, jag älskar honom.
Den är 5 delar, se på den där. För där går de igenom just hur snabbt det gått nu med, tyvärr, med sociala medier och detta då.
Mm.
Så där får du nätverka med dina kändiskompisar och tjejerna uppe i Stockholm där, att de är bra förebilder på nätet då för de unga också då.
Ja, det är faktiskt väldigt viktigt.
Det skapar ju press på dem.
Mm.
För alla vill ju lyckas genom sociala medier idag istället.
Alla ska bli youtubers.
Ja, och det är nästan hemskt när man säger det. Alltså, vi kan skratta åt lite grann, va? Men alltså, det blir som skev verklighetsförankring hos de unga. Då.
Ja.
Jag måste säga att du har en jävla skön röst just nu. Alltså.
Ja?
Jag tycker du har en underbar röst just nu. Ja, det är inget skämt. Du har en riktig...
Ja, jag har varit sjuk sen i fredags.
Ja, visst, men det är ju något positivt.
Ja, jag vet. Jag har varit sjuk.
Sexy röst.
Ja. På tala om vad vi nu pratar om. Tjejen uppe i Stockholm är bra förebilder.
Ja.
Men vad hade du på gång nu då? Är något nytt företag?
Nej, men nu håller jag på med boken. Och det här med psykisk hälsa. Och det brinner jag väldigt mycket för.
Men varför startar du inte ihop något förlag? Har vi några bra bokförlag här i Göteborg?
Ja, ett förlag som jag gav ut den här boken, Dålig mamma eller superkvinna, gav ut via Tukan förlag. Och det är ju, jag tror det är fjärde största förlaget i Sverige. De är ju från Göteborg.
Okay.
Annars sitter ju de flesta i Stockholm.
Mm, ja, jag gör det.
Mm.
Det är lite tråkigt. Ja.
Tukan, inte det en fågel?
Jo.
Det är det, va?
Ja.
Mm.
Fan, du kan.
Det är jävlar.
Ja. Eller, säger jag, men deras logga är en fågel.
Ja, men det är någon fågel, tror jag. Ja.
Men de ger ju ut mycket barnböcker och sådana grejer, så att... Ja.
Ja, men det är bra.
Men ja, nej, så de är jag jättenöjda med.
Mm. Inget annat projekt. Om det kommer en liten tös till dig här, knacka på, säger vi.
Ja.
Som är 16 år och har en jättebra idé, tycker hon.
Mm.
Och du tycker idén är bra.
Ja.
Ja. Är det något du ska, eller är det
alltså, jag tror mer att det är viktigt att fokusera på personen.
Ja, det var det jag tänkte med, var min fråga. Är det idén eller personen du ser?
Nej,
först?
Nej, personen. Mm. Alla dagar i veckan.
Är det drivet i personen? Ja. Eller? Mm. Ögonen alltså, som du var.
Ja, det är nog det. Det spelar ingen roll i bra produkter och idéer man har om man inte kan förverkliga dem eller göra någonting av dem. Men drivna personer kan göra saker av ingenting nästan.
Är det vilja för att flytta berg?
Ja, det tror jag mycket på.
Men sånt är väl mycket man är född med eller inte? Eller kan man jobba sig till det där? Eller kan man, ligger det inte mycket i blodet liksom? Eller?
En del ligger säkert, nu har jag ju ingen forskning på det.
Men jag
tror att om man hittar det man brinner för, då vill man ju oftast så jädra mycket mer.
Mm. Och då får man energi av det.
Ja.
Och då brinner man ändå mer.
Ja, exakt.
Det var lite som du föreläste efter 6 veckor där uppe. Ja. Du fick ju energi av det.
Ja, jag vill ju det.
Och då med din mammaroll mycket bättre också.
Ja, medans om någon politiker till exempel som jag aldrig skulle klara av, men de brinner för det, då kan de kanske jobba dygnet runt. Eller om någon vill bli musiker. Mm. Och då kan man göra det dygnet runt för att man brinner för det. Mm. Men jag som är tondöv, jag kanske inte ska lägga så mycket energi på musik. Man kan göra det man är bra på och som man brinner för. Då tror jag att man kan lägga så mycket tid, kraft och framförallt ha viljan att lyckas.
Mm. Sista här nu innan vi avslutar här, för Glenn ska köra Camilla här snart. Och det är inte bara därför vi avslutar.
Nej, det hoppas jag inte
att det är bra program. En kvinna sitter och lyssnar på det här avsnittet med oss här nu. Och hon, inte kvinnofälla, men lite grann, går hemma med småbarn och detta. Men hon har en idé som hon vill förverkliga. Men hon vågar inte ta steget. Har du något tips till henne?
Alltså, nummer ett så handlar det väl att ta hjälp. Alltså, man kan inte göra allting själv. Sen beror det väl lite på vad det är för idé man har. Är det någon som krävs jättemycket investeringar, ja, då kanske man får tänka igenom det lite mer noggrant och sådär. Annars tycker jag att man inte ska vara rädd för att våga satsa ibland. Jag brukar alltid säga att man ska satsa om man har en kalkylerad risk. Alltså om man är beredd på att förlora de pengarna. Men inte, jag själv i alla fall lever mycket efter att inte satsa mer än jag har råd att förlora.
Det är lite grann aktiemarknad, om du spelar på hästar och allt möjligt. Ja. Alltså, spela för det du har råd att förlora då.
Ja. Och så var det ju även när jag fick ta det stora lånet i början. Att ja, det var ju jättemycket pengar. Men jag kände ändå att nej, 2 år så skulle jag kunna jobba dygnet runt och få in de pengarna igen. Så att jag klarar mig. Men hade det varit 5 miljoner, då hade jag inte klarat det. Men vilket jag kanske klarar, och då idag klarar jag mer pengar. Så att det är beroende på vilka förutsättningar man har. Så våga satsa med kalkylerad risk. För jag brukar alltid säga det, att mod, det är inte att inte vara rädd. Mod är att vara rädd, men att göra det ändå.
Ja, inte så tokigt.
Härligt. Efter den här låten så kommer Glenn med sina härliga ordsvitsar idag då.
Hjärtat slår, ljuset tänds, det är dags att springa in. Vi ska visa att ni ej har något att hämta. Detta är vår borg, ni får vända hem med sorg. Tillsammans tar vi guld med Sävehof. På läktaren och på plan, gemensamt tar vi ton. Samma syfte, mål, vision, samma drömmar. Framtiden är vår, om du så sitter, springer, står. Vi tillhör allihopa samma färger. Gör vad ni vill, för det spelar ingen roll. Vi vinner ändå guld med Sävehof. Gör vad fan som helst, ni har ändå ingen chans. Vi vinner ändå guld med Sävehof. Gör ett mål, vi är 2. Gör 23, vi gör 25. Kontra, vi hinner hem med hela laget.
tåget. Kvittera när ni vill, vi hinner ändå göra ett till. Tillsammans tar vi guld med Sävehof. Ta time out, ta en till. Fan, ta 100 om ni vill. Ni gör ändå inga mål när ni står och pratar. Och det spelar ingen roll vad ni trodde när ni kom. Ni får ändra er och satsa på ett silver.
Kör vad ni vill, för det spelar ingen roll. Ni vinner ändå guld med Sävehof. Gör vad fan som helst, ni har ändå ingen chans. Ni vinner ändå guld med Sävehof.
Jag vill att ni förstår vi ändå är igång. Vi vill inte ge er någon falsk förhoppning. Försök ta 2 poäng, ni får ringa mer hem. Men ett studiebesök på Partille Arena.
Kör vad ni vill, för det spelar ingen roll. Vi vinner ändå guld med Sävehof.
Ja, det var en gång en AIK-are som andades med röven. En dag satte han sig ner, så dog han.
Tycker du det var
roligt? Ja, det är skitbra.
Jag vill inte skratta, men det var faktiskt lite roligt.
Hur många får det plats i en tvåmansubåt?
2.
Ja, vem är den andra?
Va?
Jag fattar inte.
Nej, men du säger 2. Ja. Det är 3. Glöm inte Per i skåpet och Torpede. Då är de 3.
Jag fattar ingenting.
Nej, inte jag heller.
Tor och Peder och så Per i skåpet.
Per i skåpet.
Per i skåpet.
Ja, ni fattar.
Ja, det tar du sen.
Ja.
Men fråga mig, vem är den andra då? Ja, det är bra.
Vi tog ett tag innan.
Nej, men det var ju...
Kämpa nu.
Se sig här nu. Snövit var ju som de sju dvärgarna. Så var hon ute och skulle mjölka kossorna. Så ramlade hon och slog i huvudet. Så vaknade hon upp under spelarna. Så säger hon: Oj, lugn dig nu pojkar. Är ni sänder?
Det var ju bra. Ja. Var det det?
Ja, ja, det.
Hej då.
Hej, ha det.
Tack för idag.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.